Hej och välkomna till Placera-podden. Idag ska vi prata tillväxtmarknader med förvaltaren och grundarna av East Capital, Peter Elam Håkansson. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här. Ja, jag presenterar mig själv då.
Ja, men gör det.
Jag är din kollega Per som också är med, som brukar podda ibland och ibland inte.
Ja, och jag heter Karl Hans och jag var på Placera också.
Vad kul, det var vår första podd tillsammans.
Jag tror det.
Ja. Mm. Så det är lite premiär för oss, ny premiär.
Precis, och vad vi tänkte prata om tillväxtmarknader och mer specifikt kanske Ryssland och Östeuropa idag.
Ja, men lite, det är ju våra närmaste tillväxtmarknader. Mm. Både du och jag gillar ju Östeuropa och Ryssland. Vi sitter verkligen mitt emot varandra nämligen på jobbet, så vi snackar mycket. Det blir en hel del Östeuropa och mycket Ryssland emellan. Mm. Och vad är bättre att göra det än med Peter Elam Håkansson?
Precis.
Tack för det. Härligt att höra.
Grundare och förvaltare. Mm. Du har ju en lång bakgrund på Östeuropa. Eller Ryssland. Hur hamnar du där? Hur hamnar man och hur kommer man på idén att börja investera i Ryssland?
Eller hur? Det är lite spännande. Jag, från början är det väldigt starkt historiskt intresse. Gillar man historia i Europa så på något sätt så vill man ju alltid hamna i Östeuropa. För det är den krångligaste och lite mer spännande historien. Så det är väl en sak. Och sen är det ju nära. Det har alltid varit grannländer eller till vissa delar av Östeuropa har till och med varit del av Sverige. Så att, ja, på många sätt spännande ställe att vara på. Sen det här med investeringar, det blev ju egentligen genom att Berlinmuren föll 1989. Det skapade möjligheter och helt plötsligt var det nya marknader som man kunde investera i. Jag hade ju förmånen att få vara med från början i de här länderna när det var privatiseringen som skedde 94, när börserna kom. Och i många fall så var det ju handel innan det fanns börser. Och det var ju superspännande att bara vara med liksom och se alla möjligheter som när du hade alla dessa tusentals bolag som privatiserades och sen man kunde handla aktier i.
Hur gjorde du urvalet då så att säga? Alltså hur gjordes, alltså bolagsvärdering förstår jag och sådär.
Det var inte så lätt faktiskt. Inte heller bolagsvärdering heller ska jag vilja säga. För att det var ju en tid när det var barterhandel. Så att även om du på något sätt visste ungefär hur siffrorna såg ut så kunde du inte lita på siffrorna överhuvudtaget. Och urvalen, ja, det var ju en djungel. Man hittade ständigt nya bolag. Och bara så här att tittade på telekombolagen i Ryssland, så varje liten region eller stad hade ju sitt telefonbolag noterat. Så då handlade det väldigt mycket om att hitta vilka regioner var det tillväxt. Det var ganska spännande egentligen. Man fick ju verkligen, och så alla bolag hade ju sina lokala huvudkontor långt ut i landet. Och sen låg alla aktieregister hos respektive bolag. Så hade man köpt någonting så måste man registrera det i aktieregistret hos bolagen, vilket innebär också en massa resande för att sätta affärerna.
Men om vi bara backar lite, hur ändå det blev Berlinmuren och allt. Du hade ju ett vanligt jobb antar jag. Du hade ju inte bara nu sitter jag och väntar på att det kommer investerings. Liksom, hur kom du på idén eller liksom hur från ax till limpa liksom och dra igång? Det är ändå stora beslut och se möjligheter och
absolut. Jag bodde i Paris då och jobbade för enskilda och hade då, som var historieintresserad, tänkte att det här måste jag ju se innan allting förändras. För mig var det som att alla bilder man ser på Östeuropa kändes lite gammaldags. Så jag tänkte det här är ju som att hamna i en tidsmaskin. Så jag åkte runt på alla de här ställena och träffade väldigt mycket duktiga människor. Så att när det väl började röra på sig några år senare så var ju hela tanken för mig att det här måste ju vara spännande tillfällen att få vara med på. Så att jag följde ju hela tiden, jag var globalt analysansvarig på enskilda, hamnade i Sverige då när privatiseringarna kom. Vi följde det hela tiden och det såg ju som väldigt bra investeringsmöjligheter. Och det är klart det påverkade också bolagen i Norden väldigt mycket och i Europa väldigt mycket. Så att kunskapen om Östeuropa var ju väldigt essentiell för att göra bra investeringar då också. Så att det var ju en naturlig del av jobbet. Och sen när privatiseringen hände så började vi hjälpa en del bolag med det här och hur de skulle sprida sina aktier och sådana saker. Så att det ena gav det andra. Och i början till exempel i Baltikum så det fanns ju inte så många bolag. När första bolaget kom till börsen i Estland, det var Sacco, öltillverkaren då. Nästa bolag var Tallinna Kaubamaja och sen helt plötsligt dök Hansabank upp, sen blev Swedbank och ena gav det andra. Så att
vart är vi nu? Vilka år är vi nu?
Ja, nu är vi väl 94, 95, 96.
Ja, det är en lång erfarenhet. Jättespännande.
Så det här är före East Capital då, så att säga?
Exakt.
Men ni hade 20-årsjubileum för något år sedan eller två?
Sen startade vi East Capital 97. Så att nu har vi då hunnit bli 21 år gamla. Och vi har ju levt med marknaden från dag ett egentligen. Så att det är ju också roligt att kunna ha följt de här bolagen från dag ett. Och flera bolag har vi träffat innan de överhuvudtaget kom till börsen, innan de privatiserades till och med. Och sånt. Så att det är jättespännande.
Och det undrar jag, du brukar alltid fråga fondförvaltare. Har du kvar något in? Har ni något bolag som ni har haft väldigt länge, någon av fonderna och sådär?
Ja, det har vi ju. Tallinna Kaubamaja finns fortfarande kvar till exempel. Och de har ju varit med från dag ett.
Från dag ett?
Mm. Absolut.
Ja, det är långsiktighet.
Det är långsiktighet, exakt.
Men hur ser bolaget ut idag?
Många Tallinna Kaubamaja skulle jag säga, det är alltså Tallins varuhus egentligen. Tallinns. Och sen är det, de har då också Selver som är den stora detaljhandelskedjan i Estland, som säger Ica ungefär.
Ja. Bra.
Duktigt bolag.
Välskött.
Välskött, bra. Mm.
Om man skulle se, alltså du har gjort massor med investeringar och sådär, men finns det någon investering som är den bästa eller de bästa så att säga, kanske kan välja några stycken så av de här tidiga investeringarna?
Ja, det finns ju massa. Ja. Det var ju en fantastisk tid, men det var ju, man ska ju komma ihåg, alla gick ju inte upp och vissa gick ju ner och det var ju väldigt stor volatilitet. Men en av de roliga var väl egentligen Hansa Bank som vi gick in i väldigt tidigt, så under den tiden då jag var på S-banken enskilda och gjorde den första analysen, egentligen bolagsanalysen i Baltikum och placerade en stor del av deras aktier med kunder i Norden egentligen. Och det här, och det var väl kanske, var börsvärdet då, $30 miljoner, $40 miljoner, och det är ju samma bank som sen köptes ut på 5 miljarder euro i börsvärde. Så att
det blev en sån resa.
Det var en bra resa för de som var med under den tiden, verkligen. Så det var fantastiskt, och sen har ju det varit otroligt spännande tider överhuvudtaget att vara med i de här länderna generellt sett. Att Ryssland är ju väldigt spännande också, där vi har haft där har vi haft den här kombinationen av höga direktavkastningar och undervärderade bolag, så att det var ju, hittar man den här typen av spännande marknader, så vad man vill undvika, det är ju som vi kallar för value traps, alltså där man hamnar i en billig aktie men ingen annan upptäcker aktien. Mm. Men i många fall, i speciellt Ryssland, så fanns det ju bra direktavkastning mellan tiden. Fick du 15-20% direktavkastning, så kanske inte gjorde någonting att aktien stod still några år innan den började röra på sig, för du fick ju betalt medan du väntade. Så att det där har ju varit väldigt spännande också. Och nu har vi ju en sån situation i Ryssland igen, att vi börjar få helt galna direktavkastningar igen faktiskt.
Ja, jag satt och tittade, så det är ju många bolag som ger tvåsiffrig, alltså över 10%.
Exakt.
Är det mycket med sanktioner, eller varför är det så pass?
Ja, det är väl två faktorer. Dels är ju sanktionerna som håller tillbaka en del av intresset i marknaden. Och den andra aspekten är ju att vi har fått bolag som än mer fokuserar på att verkligen dela ut pengar ordentligt. Så att se till att man går från, alltså andelen av nettovinst, hur mycket man delar ut, i många fall nu 100% och kanske högre, för man har haft så låga skuldsättningsgrader i bolagen så att man kan skuldsätta sig en del också.
Men är det hållbart?
Alltså, ja, det beror ju från case till case, helt klart. Det finns ju många bolag som kanske, eller som jag tycker som är absolut hållbart. Sen kan man ju ifrågasätta om man har ett bolag med stora investeringsbehov. De kanske inte bör göra det. Men glöm inte bort det, att nästan alla bolagen som privatiserades en gång i tiden då, på 90-talet, då, när det skedde, de kom ju med rena balansräkningar. Det vill säga staten behöll skulderna och sen privatiserades de utan skulder. Och det var en väldigt underliggande stark cashflow, vilket gjorde att de fick in mycket pengar. Och så de kunde investera i en ny maskinpark och annat. Så de kom ju ganska snabbt in i situationer där de investerade och gjorde en produktionskapacitet i världsklass. Stålverken är typiska sådana exempel, som är ju jätteväl investerade nu. Och då kan de ju betala ut rätt mycket pengar till aktieägarna. Mm. Och stålbolagen är ju de bland som ligger alla med jättehöga direktavkastningar, 11-12% i praktiken, i dollar.
I dollar.
Jag såg att Gazprom ökade sin utdelningsandel rätt så mycket här.
Exakt.
Här om veckan, och aktien har ju stigit ganska mycket på det.
Precis, precis.
Så det är ett exempel på det också.
Och det är en annan aspekt också, just det här med hur man ser på hur mycket utdelningsandelen ska vara. Ryska staten har ju gått ut och sagt att man vill att man ska betala 50% av nettovinsten i utdelning. Tidigare har det varit många bolag, kanske speciellt Gazprom, har ju haft tunga investeringsprogram och sagt att det är viktigare att vi investerar än att vi delar ut. Och nu Nu har man ökat, man ligger fortfarande kanske bara på hälften av det där man ska ligga på. Jag tror att man ligger runt 25% nu.
Mm.
Så det finns ju potential kvar där, helt klart.
Jag tänker så här, man brukar säga att ryska bolag är lågt historiskt, alltså det är ofta väldigt lågt värderat så att säga.
Ja.
Men hur pass lågt värderat är det just nu om man ser historiskt sett? Så att säga? Är det verkligen jättelågt eller är det bara lågt? Om jag får säga, uttrycker det så.
Ja, jag förstår vad du menar. Så det är så här, det är ju inte så ofta man hittar bolag med P/E-tal under 1 just nu.
Men nej.
Det finns.
Mm.
Men du kanske hittar bolag för 2-3 eller något sånt där. Och det är ju ganska lågt i sig. Men, så att snitt i marknaden ligger väl på 6-6,5 i nuläget.
Mm.
Och om man direkt avkastning i snittet då ligger runt 8-9%.
Mm.
Det är ju ganska bra.
Ja, det är väldigt bra.
Och då ska vi komma ihåg att alla bolag är ju inte, det normala svaret som man får på det, ja men det är bara en massa oljebolag.
Mm. Ja, exakt.
Ja, nej, så är det ju inte riktigt. Klart, det finns ju oljebolag och det finns andra sådana här bolag som stålbolag och sånt. Så man har ju en koppling mot naturtillgångar.
Mm. Mm.
Men det finns ju mer och mer bolag som inte är sådana. Och vi har ju alltid haft den filosofin att vi investerar i framväxten av en medelklass.
Mm.
Och ja, där finns ju en hel del spännande bolag också som inte heller är speciellt dyrt värderade.
Jag tänkte spinna vidare. För jag tror att vi pratade lite om det. Jag sa att det var ju en rysk IPO här på Nasdaq i USA för några veckor sedan.
Mm.
Vad heter de?
Headhunter.
Headhunter,
ja.
Vilken var den första på väldigt länge, vad jag förstår.
Mm.
Var väl ganska, det blev väl en bra IPO för alla som var inblandade.
Och det är ju techbolag helt klart.
Ja, det är techbolag. Mm. Min fråga är lite, vad händer på techsektorn? För tittar man i USA och särskilt på Nasdaq-börsen, det har ju kommit jättemycket techbolag i år.
Mm.
Tittar på Hongkong-börsen så är det ju också extremt, det är ju mycket techbolag som noteras. Hur ser framtiden ut för börsnoteringar liksom i Ryssland, även lokalt eller sekundärt och kanske på Londonbörsen? Och finns det underliggande, startas det techbolag eller hur?
Ja, det gör det absolut, och det kommer säkert komma mer också. Vi har det kanske mest intressanta bolaget, det är ett bolag som heter Yandex som är noterat då i USA och som är ju egentligen kan man säga en kombination av Google, Amazon, Uber och Spotify, alltihop är ett liksom, som har varit väldigt duktiga på att plocka upp idéer och liksom impulser och genomföra på ett bra sätt i Ryssland också. Så att det är ju, tycker vi, favoritbolaget. Och de har ju varit så dominerande och så duktiga så att det på något sätt kanske gjort att man, ja, det har varit ett bra sätt att få en stark exponering mot marknaden.
Mot hela sektorn.
Ja, precis.
I USA pratar man ju mycket, eller det börjar sig ändå föras diskussioner om att techbolagen börjar bli för stora. Amazon är för stora. Ska man dela upp bolaget i flera delar? När du beskriver Yandex låter det som att här skulle man kunna dela upp bolaget i
det skulle man säkert
flera
kunna
delar.
Göra.
Eller?
Ska vi komma lite av det här att de har lyckats med det, att de har faktiskt lyckats att konkurrera mot utländska konkurrenter väldigt lyckosamt. Från början var det så att man hade svårt att komma in på sök, eller man var stark på sökmotorsidan, så tappade man väldigt mycket till Google eftersom man då hade alltid sådana här Google-sökmotorer förinstallerade i telefonerna. Mm. Sen blev det helt enkelt lag på att man var tvungen att kunna välja och inte bara automatiskt Google i alltså Android-telefonerna. Och det hjälpte ju då Yandex en hel del. Och när det gäller taxidelen så fanns ju Uber i Ryssland tidigare. Yandex fanns där och sen så valde Uber helt enkelt att slå ihop sin verksamhet med Yandex och fick en minoritetsandel i det som heter Yandex Taxi. Så att ja, de här delarna kanske blir var en noterade för sig framöver.
Men vill man ha risk, vad heter det, teknik, då ska man köpa Yandex.
Mm, absolut.
Som ett exempel.
Absolut.
Men de delar inte ut några 10%, tror jag.
Nej,
antar jag. Nej, nu sticker ju takarna.
Precis, nej. Jag vet inte vad de delar ut faktiskt, men det är inte därför man köper dem.
Nej, utan
det är tillväxtcase.
Det är tillväxt. Så det finns även teknik i Ryssland uppenbarligen.
Mm. Mm. Jag såg att Ryssland har ju gått väldigt starkt i år.
Mm.
Och är Rysslands fond upp 28% hittills så. Vad är det främst som har drivit uppgången där?
Ja, jag skulle säga att svenska kronan är ju svag.
Ja, där är ju kronor då ska jag säga. Precis, i euro var det under 20%.
Ja, precis. Så det där är ju en del av det hela.
Ja.
Och rubeln har varit stark också. Det är en viktig faktor. Rubeln har varit en av de starkaste valutorna i år. Så det är en aspekt. Sedan ska vi komma, sen har det ju varit också att vad som hände här för någon månad sedan var ju också att man släppte på sanktionerna för första gången. Tidigare har det varit mer och mer sanktioner lagts på Ryssland gradvis sedan 2014. Men man lättade på sanktioner då för Deripaska och hans bolag. Deripaska är då inom aluminiumsektorn. Och det gjorde ju då att man faktiskt för första gången såg lite ljus i mörkret när det gäller sanktionerna. Ljus i tunneln kanske man ska säga.
Ja, visst det.
Och det började mer och mer folk började titta på det här. Men det är en intressant trend, för att vi har väl egentligen trott att de här sanktionerna inte är hållbara på sikt. Speciellt inte kanske för EU. Så eftersom Ryssland är så pass stor och viktig handelspartner för EU. Och 28 länder i EU. Kommer man kunna se till att alla verkligen ska tycka att Ryssland ska sanktionera till det? Jag tror inte det. Så det var intressant. Här var det faktiskt USA som lättade på sanktionerna. Och det var väl en stor överraskning. Och så har vi Mueller-rapporten också. Så att, ja.
Kan vi se ytterligare lättningar, tror du, framöver?
Ja, vårt base case är ju att vi tror att sanktionerna kommer lätta. Sen är frågan var de kom, vem som släpper först, om det är mer från USA eller kommer någonting från EU. Men
vilken tidshorisont har ni då?
Den är svårare.
Okay.
Den är svårare. Men jag tror definitivt att det kommer komma.
Hur ser det ut? Du träffar ju mycket investerare. Hur går snacket på institutioner och har man bra exponering eller är man underexponerad i allmänhet mot Ryssland och Östeuropa, eller vad är din känsla?
Jag tror att de flesta är underexponerade mot Ryssland och Östeuropa generellt sett. Vi ser ju också att många människor är ju också underexponerade mot emerging markets totalt sett. Emerging markets är ungefär 12% av globala MSCI-indexet, och tittar vi på globalfonder så ligger de flesta vikter ungefär hälften mot emerging markets. Och tittar vi sen då hur emerging market index ser ut i sin tur, så är Ryssland numera kanske bara typ 3% och jag vet Östeuropa kanske är 7-8% totalt sett eller något sånt. Så det är ju en försvinnande liten del av index totalt sett. Så att det har blivit en mindre fokus än vad det var tidigare. Det är ju Asien som har varit den stora vinnaren de senare åren när det gäller relativ exponering. Och sen är det klart att sanktionerna inte heller hjälpt caset att folk. De flesta vet ju inte skillnaden riktigt vad sanktionerna är. Sanktionerna är ju, det finns ju olika sanktioner mot olika personer, men så finns det ju olika sanktioner mot bolag. Och det är ju för primärkapital, det vill säga nya pengar. Men det är ju inte
någon sekundär.
Nej, för det är inte förbjudet att handla.
Nej.
Varken obligationer eller aktier. Men det är förbjudet att, eller förbjudet, det är, man ska inte delta i att tillföra nytt kapital, varken som aktier eller obligationer i de här bolagen som är sanktionerade. Så det är ju, jag tror att det där har ju varit lite osäkerhet på olika, inom olika företag och personer, så att då har man kanske hellre valt att inte alls vara i Ryssland.
Jag hänger ju på lite, du är inne lite på det här Carl, lite vad, om sanktionerna lättas och det blir mer, investerarna kan, är sannolikt, jag kan tänka mig amerikanska investerare som utgör så stor del av världens investerare. Det kapital liksom, är ju säkerligen betydligt mer underinvesterad än kanske en europeer ändå. Det borde ju finnas ganska stor uppsida som det billiga bolag, kapitalet är på något sätt, borde kunna komma dit. Vad har du någon känsla för ändå, hur mycket det kan göra värderingsmässigt och sådär liksom?
Nej, men det borde ju, om man tittar, jag tycker ju själv, om man bara funderar själv, hur vill man investera sina pengar? Jag tycker ju att det är ingen nackdel att i nuläget ha pengar som ger någon form av direktavkastning.
Nej.
Och vi vet ju att ränteläget är ganska lågt generellt sett, och alla söker någon form av stabil direktavkastning, eller alla, många gör det i varje fall. Och jag tycker ju personligen, ska man hitta något sätt att investera, då vill man gärna hitta något som har en bra direktavkastning i botten. Och lite som vi pratade om tidigare, man kanske kan, ett värdecase är ju intressant att hitta, men det får inte vara en value trap. Men får man betalt med det man väntar. Och så känns ju hela Ryssland tycker jag i nuläget, att du har ju en direktavkastning som ligger närmare 10% och P-tal som är 6. Ja. Är allt perfekt i Ryssland? Nej, men jag tycker det är ganska väl diskonterat i priserna.
Men flera av de här, du pratade lite då, var det ju tangerat, det är ju stor, det blir ju en stor sektor i Ryssland med, mot naturtillgångar. Lever inte de bolagen lite av den bästa världen idag? De har kostnader i rubel antar jag.
Ja.
Och mycket intäkter är ju prissatt i dollar.
Ja.
För det underliggande råvaruprissätts där och så. Det måste ju vara lite av den bästa världen, ha en balansräkning och
Helt sant.
Kostnader i rubel och intäkter i dollar och sen...
Precis, och det gör ju också att den, tittar du då på den med direktavkastning, så känns de ju ganska uthålliga i det här läget. Mm. Och det är det man vill ha. Så att ja, caset ser ganska bra ut.
Ja, du gillar Ryssland. Du
vet jag gillar Ryssland, ja. Eller jag är intresserad av Ryssland.
Ja, nej, men det, man ser ju, det låter ju som nedsidan är ju mer begränsad än uppsidan, mm, i min värld i alla fall, tycker jag.
Om vi skulle kolla på någon, har du något aktiecase för Ryssland som är så extra intressant just nu? Eller, jag kollade på Lukoil här till exempel, om vi skulle spekulera lite högre oljepris då framöver. Ja. Det finns ju liksom många geopolitiska härdar som skulle kunna trigga en sån uppgång. Mm. Och Lukoil är ju det största privatägda oljebolaget i Ryssland. Ja. Och det handlas för P6 nu ungefär.
Ja.
Och det är väl ungefär hälften av vad om det hade varit ett västligt oljebolag så att säga. Mm. Vad det var det skulle värderas till. Vad är din syn på våra som Lukoil till exempel?
Nej, men Lukoil är mycket bra. Det är ju ett bolag som är känt för att ha bra corporate governance. Det är också ett bolag som gör en hel del aktieåterköp löpande, vilket gynnar ju aktieägarna, och så har bra direktavkastning också. Så att kombinationen där har vi inte alls dum.
Mm.
Så att det är ju ett bolag som vi har en stor vikt i våra portföljer.
Mm. Men ni väljer det för Gazprom så att säga? Eller?
Det är ju stor viktig Gazprom också, men vi har ju en förkärlek för bolag som inte är statligt ägda generellt. Nej, sett. Så vi gillar ju mer entreprenörer. Det kan man ju svårt att säga. Lukoil är så pass stort bolag så det kanske är fel att säga att det är ett entreprenörsbolag längre, men det är i varje fall privata ägare.
Mm.
Så att, vi försöker alltid hitta de här människorna som brinner för entreprenörskapet och vill växa helt enkelt. Det är där vi alltid letar bolag överallt i världen. Så att det gör ju att det blir Lukoil mer intressant.
Mm.
Även man kan säga att Gazprom är ett fantastiskt omvärderingscase.
Mm. Har du några mer exempel från Ryssland på sådana här entreprenörsledda bolag?
Som... Ja, men Yandex är ju återigen det som är tillbaka till. Okay. Det är ju entreprenörer på bra sätt. Sen gillar vi ett bolag som heter X5 som är ju detaljhandelsbolag som har... Det finns två stora bolag egentligen i Ryssland på den sektorn. Det finns många bolag, men det är två stora börsnoterade bolag, och det är X5 och Magnit. Och där Magnit historiskt sett har varit det bolag som gjort allting rätt, och sen X5 varit den som har haft lite mer problem, och sen har ju precis rollerna bytts för ungefär för 2 år sedan, och nu gör X5 allting rätt medan Magnit har en del problem istället. Och det är ett underbart case tycker vi.
Är det stark underliggande trend? Konsumtion och...
Ja, man kan säga, vi har ju en hygglig konsumtionstillväxt i Ryssland. Jag kan säga att den inte överdrivet stark. Vi har ju också en situation där vi just nu kommer se lite sämre relativa BNP-siffror också. För BNP var ju, eftersom vi hade fotbolls-VM förra året, det skedde mycket investeringar och mycket konsumtion, så kommer ju jämförelsesiffrorna se lite svagare ut under det här. Så att det är väl 1-1,5% bara BNP kommer växa under det här året.
Hur är digitaliseringstrenden i Ryssland, undrar jag lite. Här hemma pratar vi om butiksstöd och även du ser ju media som den är liksom här i väst.
Mm.
Hur är det borta i Ryssland och Östeuropa där? Hur tänker man?
Det är ju samma sak, men man ligger lite efter fortfarande. Alltså i form av hur mycket som används. Men det är klart att bor man i en sån här jättestad som Moskva, så är det ju jättebehändigt att slippa åka till butiken. Ja. Utan man får hemleverans istället. Och det som är populärt när man köper kläder är att man får någon som kommer hem med kläder, inte bara just ändå beställt utan kanske storleken större och mindre. Och så provar du när du är hemma och så väntar de på dig vid dörren helt enkelt.
Lite personal shopping.
Eller hur? Hemma. Och så är det ju väldigt bra tillfälle för dem att sälja på lite mer.
Ja, ja,
men... Det här satt ju perfekt på det. Ska du inte ha ett bälte till dig? Ska du ta det här och sådär?
Är det skorna som passar väldigt
exakt,
bra?
Exakt. Så att det är en annan typ av e-handel också. Men det är klart att som sagt, det är en 20 miljoner stad så blir det jättestora avstånd, och den här typen av produkter är möjlig att ha helt enkelt.
Moskva liksom den heta, jag förstår ju den är klart största regionen, men är det där mycket tillväxten kommer?
Ja, det är det. Det har verkligen centraliserat mer och mer till Ryssland, och det är vi har ju då som hållit på så pass länge, över 20 år, och sett den här förändringen att det var mycket mer regioner i fokus förr i tiden, och nu är det mer. Ja, verkligen. Det är Moskva nummer ett, och sen kommer egentligen ingenting på en bra tag, och sen kommer
gått tillbaka till ryska börsen igen. Hur stor del av den är ungefär råvarurelaterade?
Det finns ju olika index, men vi brukar säga att ungefär 60% är råvarurelaterat. Sen är det allt från olja, gas och...
Jag tänkte precis det. Hur mycket är olja och gas där?
Bra fråga. Jag borde ju veta det utan till mig. Vi själva har ju alltid som filosofi att vi alltid vill ha mer än hälften åtminstone. Och gärna mer än så i icke-råvaror.
Mm. Ja.
Så att det brukar vara vår måttstock i det hela. Så att vi ligger ju alltid undervikt av de här bolagen.
Mm.
Vi, det är klart det finns bra råvarubolag, men vi tycker alltid det intressantaste är att komma in i nästa steg där tillväxten sker och konsumentbolag och sådana saker.
Mm. Om vi tittar på Östeuropa då,
mm.
Vilken region, finns det någon speciell region ni ser, där ni ser störst möjlighet just nu?
Tittar vi på BNP-tillväxt så är det Rumänien som är den starkaste, den som växer ungefär med 5%.
Mm.
Sen är ju även ett land som Polen som har ju gått väldigt bra, 3,5-4% i tillväxt ganska länge här nu, vilket är ju fascinerande att se.
Mm.
Vi har ju kommit längre fram, Rumänien är kanske mer naturligt och det är mycket eller upphämtning fortfarande.
Mm.
Sen har vi ju en förkärlek för Baltikum. Vi tycker ju att Baltikum gör mycket rätt. Det är ju också liksom, som Sverige, små öppna ekonomier som måste helt enkelt bli internationella i det de gör. Och det brukar ju bli bra av sånt.
De liknar Sverige precis på mycket, många sätt, ja. Mm. Men i Baltikum då, vad ser ni för, vad är ni investerade i där främst?
Baltikum har vi ju dilemmat att börserna är ju ganska små.
Ja.
Så att våra investeringar i Baltikum sker framförallt i fastigheter. Vi har ju ett antal fastighetsfonder som vi investerar i.
Mm.
Så att det är den stora biten där för oss.
Mm.
Och ja, de är ju intressanta i sig. Och det är ju, jag tycker fortfarande baltiska caset är ju sån här... I och med att de är lite små så glömmer många bort dem helt enkelt. Och det gör ju att det finns
dålig bevakning helt enkelt.
Ja. Och så är det ju euro. Så att det gör ju att valutarisken eller möjlighet som hur man ser det på är bra.
Mm.
Eller valutarisken är begränsad. Valutan känns säker helt enkelt.
Vad köper ni för fastigheter där? Är det bostäder eller är det kontor? Eller vad handlar man i Baltikum?
Det vi tittar på i fonden är framförallt kontor. Och det är logistikcenter. Och det är en del hotell- och shoppingcenter. Framförallt den stora biten där är egentligen kontor och logistik. Och det är ju det ligger så det finns ju en hel del handel med Ryssland och det är en hel del handel upp mot Finland och sådant. Och det är ju viktigt för logistiken. Det finns ju också sådana här, det är ju en av våra hyresgäster i en av de här logistikcentren som heter Post 11, som är ett joint venture mellan estniska posten och ett Shenzhen-baserat kinesiskt bolag, eller vad de heter bara därför, som då jobbar med e-handel egentligen mot Europa.
Mm.
Så att det är också spännande bolag som hamnar där. Och överhuvudtaget i Estland och Baltikum så är det mycket tech som är en väldigt viktig faktor. Och sen har du ju det som kallas för nearshoring, det vill säga att man flyttar verksamheter från högländerländer så att typiska hyresgästerna i kontoren, det är ju samma som här egentligen. Det är bankerna och det är Telia och sånt där. Så att samma hyresgäster fast lägre hyresnivåer.
Mm.
Mm.
Så det är spännande case i sig.
Så fastigheter i Baltikum. Det är,
mm.
Vilka andra, kommer det några nya länder och sådär? Jag tänker Georgien. Det finns ju, du pratar om Rumänien att det är stark tillväxt för att de ligger efter i kurvan, efter Polen och så. Men det finns väl länder som kanske...
Absolut.
Så man kan börja investera i...
Ja, även Rumänien är spännande. Där finns det bra börs, ska jag säga. Och det är ju en av de sakerna som är kul att se. Att Polen har varit det land i Östeuropa som alltid har jobbat framförallt med att utveckla en stark börsmarknad och börskultur.
Mm.
Så kan vi säga att den facklan har väl tagits över nu av Rumänien egentligen. Som jobbar mycket med privatiseringar. Man har bra utdelningspolicy så att man har höga direktavkastningar även där. Och... Skapar en mångfald av bolag helt enkelt. Och det skapar ju också möjlighet. Och det är staten som leder med det hela, som alltid måste leda det genom att göra privatiseringar. Mm. Och sen i och med att börsen fungerar så kommer entreprenörerna dit också.
Ja, de har det ju lite bättre. För de kan ju se vad som funkar, kan jag tänka, på investerarna. Det är lite som du säger, det är hög avkastning, corporate governance och få hyggligt intressanta bolag.
Och där har du ett bolag som heter Fondul Proprietata som är en sån här klassiskt, ska man säga, restitutionsbolag egentligen. Det var helt enkelt bolag som gavs till dem som fick tillgång som privatiserades och man inte kunde ge tillbaka till, fick tillgång som nationaliserades och man inte kunde ge tillbaka tillgångarna. Det kunde vara ett hus hade rivits till exempel eller något annat. Så fick man andel i den här fonden som i sin tur blev ägare i alla stora statliga bolag. Och det här har varit en fantastisk success story, noterat på Londonbörsen och i Bukarest.
Låter som ett jättekonglomerat.
Det är konglomerat eller investment. Och, men välskött i Templeton som är förvaltaren som driver det hela. Så man la ut förvaltningen på entreprenad och det var en anbudstävling på det hela. Så det är intressant, och apropå Londonbörsen, du nämnde Jorgen, där har vi då att de framgångsrika georgiska bolagen, de hoppar direkt till Londonbörsen och är noterade på Londonbörsen. Tbilisibörsen är ganska insomnad, ska jag säga. Men det finns väldigt bra bolag som istället har handlas där. Så att jag har Bank of Georgia, banken som heter TBC, och sen har vi Georgia Healthcare till exempel, som är alla då bolag som finns i London och är intressanta case i sig.
Så Georgien, det kan man handla direkt på Londonbörsen. De mest spännande bolagen.
Det är kul att se de här småländerna. Är ofta duktiga. Ett annat sådant där litet land som vi gillar att investera i Slovenien. Som har ju då också euro. Och där det också är bra direktavkastningar, välskötta bolag. Och lite bortglömt även det, tycker jag.
Men får du olika sektorer i olika länder? Hittar du någon sektor som är unik i Slovenien eller någon i Rumänien som inte finns i Polen och sådär?
Rumänien har ju lite vin och sånt där. Ja. Det finns ju bolag med det på Karivin som är noterat där. Vad vi generellt sett vill ha, det är de här bolagen som är konsumentrelaterade. Så att det är bolag som heter Medlife som är noterat i Rumänien till exempel, och Georgia Healthcare i Georgien och sånt tittar vi gärna på. Det vill säga, vad lägger man pengarna på när man får lite mer pengar? Hälsa, utbildning, kanske lite fastigheter och sådana saker.
Försäkringar.
Försäkringar, absolut. En annan bra sektor. Där finns det ju en del i Slovenien just noterat.
Banker då?
Banker också. Men banker är alltid svårare case. Det ser vi ju bland annat här i Sverige. Eller hur?
Ja, visst.
Det finns ju andra risker i bankerna. Så att, man ska alltid vara försiktig där.
Men jag tänkte, en ekonomi som växer ganska mycket, så växer ju ändå bankerna ofta relativt lite mer.
Så är det. Och Jorgen har varit ett fantastiskt case. Där gick vi in tidigt tillsammans med revolutionen strax efter 2005. Och har varit ägare i Bank of Georgia sedan dess. Vi ägde som mest 20% av banken i olika av våra fonder. Och så nu äger vi kanske bara några få procent, men det har varit ett case där vi varit med och stöttat banken när det behövdes och sen helt enkelt sålt av i samband med att det noterades på större börser.
Men Slovenien, ni har en Balkanfond?
Ja, det stämmer.
Och vad har ni för fokus? Ja, Balkan säger sig självt, men vad lägger ni in i Balkanfonden? Vilka länder?
Det är ju de stora marknaderna där, är ju Jorgen, Grekland och Turkiet. Som är de mer likvida marknaderna. Sen har vi då Rumänien som vi även lägger med i Balkanfonden. Och sedan är det ju Slovenien, Kroatien och Serbien som är de tre andra marknaderna. Och där växer ju då, framförallt är det ju Serbien och Rumänien som växer snabbast av de länderna.
Vad är det som, vad är syn på Turkiet nu? Det är ju en marknad som har gått lite sämre då.
Ja, den är jättesvår verkligen just nu. Det känns ju att vad som helst kan hända i Turkiet. Och det känns som investerare ju det som man inte vill. Att man ska just känna på det sättet. Man vill ha mer förutsägbarhet. Och när det gäller just värdering så är det så att P-talet på turkiska aktier har gått under ryska aktier.
Det är inte vanligt.
Det säger en hel del om hur investerarna ser just nu på Turkiet. Och det hände bara för typ 2 veckor sedan. Så att valutan där är ju spöka väldigt mycket. Och det känns en väldigt stor osäkerhet egentligen. Hur stor är valutareserven och vad gör Erdogan och vad gör inte Erdogan? Så att det är svårt case verkligen.
Hur gör ni där? Undervikten? Eller hur agerar ni?
Vi ligger underviktare där.
Så ni vågar inte ta några bett på att...
Det finns ju en del fina bolag, och framförallt tittar man ju då på bolag som exporterar. Det finns ett bolag som heter Mavi Jeans som är ett favoritbolag. Det är sådana här familjeägt entreprenörskap och liksom finns över Europa på egna butiker och även säljer till andra leverantörer. Kan man inte rekommendera dem, använder dem själv.
Men man måste vara väldigt selektiv. Inte på att köpa produkterna, men att hitta bolagen antar jag.
Exakt.
För jag följer Nibe en del, det gillar jag, svenska Nibe. De var ju jättetidiga med att göra, de gjorde ett förvärv ganska, det blev ett år sedan knappt, förra sommaren. Ett turkiskt bolag, en underleverantör. Jag tror att här var Nibes största kunden, de var väl liksom 50% av och tog det dels för att det är billigt. Och, mm. Så det är väl sådana möjligheter man kan se, kan jag tänka mig då, om man inte gör direkt investeringar eller köper bolagen då. Så ni håller er borta i alla fall lite, eller håller er borta, ni får se vart pendeln svänger, ja, antar jag då.
Det finns ju alltid på plats och vi försöker alltid hitta de case som fungerar, men vi har ju mindre Turkiet än vad vi har haft historiskt sett.
Annars brukar man säga att Turkiet styrs för mycket av oljan också. Att om oljepriset är lågt så gynnas Turkiet väldigt mycket. Om det är högt så är det väldigt missgynnat. Nu kanske oljan någonstans mitt emellan då, eller kanske lite åt det högre hållet. Men...
Ja, det har ändå gått upp sista tiden, ja. Så att, eller sista halvåret ungefär. Så, att,
ja. Så det slår till negativt hållet. Mm. Mm.
Ja, Turkiet blir ju spännande, för man läser ju mycket om det. En del riktiga pessimisterna, jag har någon artikel här faktiskt. Mm. De säger att de Turkiet, de, som du är inom valutareserven, om de får problem med den inför nästa år, och de åtaganden de har, att det skulle kunna starta en stor valutaturbulens som skulle, eller turbulens som skulle kunna spilla över på hela emerging markets. Mm. Är det något som ni känner att det finns sån oro, eller för er räcker det med att...
Ja, nej, men jag tycker det är svårt att man har väldigt svårt att liksom kunna ha en klar syn på vad som ska hända, och det gör att vi, då blir vi försiktiga helt enkelt. Vi försöker ju, ingen vet vad som ska hända någonstans egentligen, men liksom det ändå känns att det finns extra mycket osäkerhetsfaktorer i Turkiet, så att då är vi lite försiktigare än vad vi brukar vara.
Ja, vi får se. Får vi köra en podd om ett år igen sen, om vi har något facit vad som har hänt i Turkiet, men det är ju spännande att hålla ett öga på det, det är helt klart, som det är så stor del i regionen.
Absolut, absolut. Nej, så att tittar man på Östeuropa generellt så kan man säga att då, det som är spännande är ju då Ryssland givetvis. Ja. Och alltså spännande, alltså ur positiv synvinkel. Mm. Och sedan har vi de här, att det verkligen går bra i många av de här länderna som blev EU-medlemmar. Mm. Att vi ser, det är intressant att det var ju 2004, det är nästan på dagen, det 1 maj 2004 blev ju flera av medlemmarna nästan på dagen 15 år. Mm. Och det är ju fantastiska success stories som det har blivit. Att den här konvergensen som man pratade mycket om då har ju verkligen i många fall materialiserats ordentligt.
Det här tycker jag är spännande. Vi har pratat lite om det.
Vi pratade om det.
Jag skulle inte ställa frågan egentligen. Men om vi hoppar 10-12 år framåt i tiden nu.
Ja.
Och Putin, då är han ganska gammal, 70 plus någonting.
Mm.
Efter Putin-eran, ser vi ett Ryssland som närmar sig Europa eller EU, eller närmar sig euron, eller vad tror du, om du lägger ett sånt perspektiv? För nu har vi ändå de här gamla satelliter, sovjetsatelliterna, som du säger, det är 15 år sedan de kom in i EU och det har varit en bra story. Vad ser de 10-15 år med Ryssland?
Jag tror att Ryssland kommer fortsätta närma sig EU och Europa på olika sätt, och det är ju en av sakerna som gör att vi också ser att, eller tror att, sanktionerna kommer lätta på olika sätt, för det är ju det naturliga, och egentligen kan man säga, ju mer oförutsägbart USA blir, desto mer kommer ju EU känna att man bör snarare närma sig Ryssland så att caset långsiktigt borde ju vara ett Europa som närmar sig Ryssland och ett Ryssland som alltså närmar sig Europa. Och det är ju, titta också på vad handeln går. Vad är det exporterar Ryssland? Mm. Det är intressant, vi brukar när Ryssland öppnade upp och liknande, så tittar man på vad gick alla pipelines egentligen. De gick ju västerut mot Europa, och sen har man då byggt en pipeline österut för att kunna exportera även till Asien, men det var ju kanske, jag menar, så Ryssland är ju enormt beroende av EU snarare, och klart att vi blir också beroende av Ryssland. Så att, ja, det borde ju vara en naturlig väg att gå. Mm.
Precis, det ömsesidiga beroendet gör helt enkelt att trenden går ditåt.
Stärka band.
Viss kapital investerar ju även globalt. Mm. Så jag tänker, ser du några liksom större övergripande trender just nu i globalt, från ett globalt perspektiv?
Ja. Ja, men det som vi ser är ju att alla investerare, så mycket det går, söker ju någon form av avkastning. Mm. Det finns ju mycket pengar som ger negativ avkastning i nuläget. Sätter in pengar på banken, och som bolag så får du inte speciellt mycket ränta, utan snarare ofta får betala. Så det är en trend, hur hittar man stabil avkastning som inte är riskabel?
Mm.
Den andra stora trenden när det gäller våra emerging markets, det är ju Kina.
Mm.
Alltså A-aktierna i Kina, tänker jag då på. Det vill säga att det öppnar upp och skapar investeringsmöjligheter. Det har ju varit ett det är väl det vi har fått det mest frågor på överhuvudtaget i år.
Mm.
Det har varit Kina-caset.
Det var du tidigt. Jag träffade dig i september, oktober. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Mm. Det gjorde inte. Och det blev ju, det mynnade ju ut i kinesiska aktier.
Ja.
Kommer jag faktiskt ihåg. Ja. Vilket då kändes inte särskilt hett. Ja, förutom med MSCI eller allt underliggande. Ja. Men det var ju, marknaden var ju ingen rolig där under hösten. Särskilt inte för Kina. Vanliga aktier heller då. Och där, jag har ju skrivit några gånger nu, vinnarfonderna under 2019 nu. Och det blev ju ganska tidigt att det utkristalliserades så att det blev kinesiska.
Ja, och det såg ju bra ut tills för 2 veckor sedan ungefär, kan man säga, när det blev lite strul igen här då med handelsdiskussionen. Och det är ju den stora osäkerhetsfaktorn. Så Kina är ju på många sätt liksom i fokus hela tiden. Antingen då att...
Ja, vare sig du vill eller inte så är det... Ja.
Men det är väl det stora caset fortfarande egentligen. Det vill säga, hur hittar man bäst exponering mot Kina på olika sätt och vis? Att, ja. Och A-aktierna är ju mest intressanta, tycker jag, fortfarande. Både värderingsmässigt och just caset med entreprenörerna snarare än de statliga bolagen.
Mm. Men hur efterfrågan där hos kunder och institutioner och sånt där? Jag tänker att privatspararna gillar det ju för att det har gått upp så mycket, men en större placerare och sådär, hur resonerar de? För de är väl också underviktade i Kina?
Vi ser ju en del kapital komma dit, men ännu så länge inte så mycket som man kanske hade trott. Det har väl att göra med att det gick så snabbt. Det gick ju, det blir den här snabba omvärderingen.
Ja.
Då blir ju många institutioner tänker snarare att men det här gick kanske lite för snabbt. Vi avvaktar lite och ser vad som händer.
Mm.
Så fortsätter du upp istället. Då blir det ännu mer jobbigt.
Ja, då blir man stressad.
Så att jag tror att hade det varit en mer långsam omvikning hade vi sett större institutionellt, eller omställning, så hade vi sett mer institutionellt intresse. Men det kommer komma nu i samband med när MSCI viktar upp det. Då måste man ju vara med på ett eller annat sätt.
Så ni är ute och utbildar nu? Det är vad ni får göra.
Exakt.
Utbilda investerare.
Exakt.
Både på Ryssland och i Kina.
Ja, och det är ju kul case att prata om.
Mm.
Det är jättespännande, verkligen. Det finns ju härligt att hitta marknader som är både undervärderade och intressanta.
Mm. Är det några speciella sektorer i Kina som ni tittar extra på? Eller?
Vi har ju en förkärlek för techsektorn i Kina, men också miljösektorn.
Mm.
Och om vi börjar med miljösektorn, då tycker vi ju att det är naturligt att med den miljödiskussion och klimatdiskussion som pågår runt om i världen, man bör ju som en ansvarstagande investerare vara exponerad på något sätt där. Dels så hjälper man ju bolagen faktiskt genom att man får in värderingar och man kan få upp värderingar och man kan få in nytt kapital. Men också att det är ju lite do good över det hela generellt sett.
Min har en ren fond för miljöinvesteringar.
Vi har en fond som heter China Environmental precis, som jobbar med miljöbolag i Kina. Det gör att jag har ju sett det här caset länge nu och vi har jobbat med det här caset i mer än 3 år nu och det är jätteintressant. Och det är klart, när man är när man är i Sverige så kanske man inte känner lika starkt för det här caset, men när man reser till Kina några dagar då ser man ju bara påtagligt hur liksom förorenat det är verkligen.
Mm.
Att det behövs. Mm. Och det är ju bara en värld. Så har de problem där så kommer det ju drabbas.
Ja, men visst.
På ett annat sätt.
Mm. Ja, så miljön är spännande.
Miljö är spännande, absolut.
Och sen, kommer det mycket nya bolag och så? Eller vad händer? Eller?
Kina har ju en enormt mycket hög IPO-aktivitet. Ja. De har ju också en ny, vad man kallar för lista. Det de kallar för board. Det är den bästa översättningen över lista. Så det är ingen riktig börs, utan det är ett sätt att få göra... proceduren lite enklare för bolag som behöver ta in nytt kapital som man har startat nu i Shanghai.
Mm.
Och tanken är just att det är entreprenörerna och det är mycket techbolagen som ska kunna få in kapital på snabbare sätt än man har i börsen. Det är ju kö för att komma in på börsen i Kina. Så man liksom pytsar ut bolagen gradvis och det tar ju ett tag. En entreprenör är ju ett år är ju en evighet för en entreprenör.
Ja.
Och det är ungefär den tid det tar att få ett bolag listat i Kina i nuläget.
Men då har man en liten genväg.
Precis, det är tanken.
Men kommer ni investera i den typen av bolag eller är de för unga eller pre-IPO?
Allt bygger ju på vad vår depåbank kan hjälpa oss med och hur liksom situationen är. Jag tror inte det är del av det vi kan investera i nuläget faktiskt. Det är ju, vi investerar ju i Kina via det som kallas för Hong Kong Connect. Och det bygger ju på att de ska ha en parallell. Det finns en notering, men det ska finnas en parallell depåhantering i Hongkong till Kina. Så vi får se vad som händer där. Men det är spännande att se vilket fall som helst.
Dynamiken.
Mm. Allt går ju väldigt snabbt i Kina hela tiden.
Tror vi kan få ett snabbt slut på handelskriget också med USA?
Jag hoppas ju verkligen det. Mm. Jag hoppas ju verkligen det. Men tyvärr så har det ju, det känns ju lite, alltid när sådana här saker eskalerar lite av fel anledningar, alltså fel inom situationstecken, så känns det så onödigt.
Ja,
jag.
Verkligen.
Och det är ju trist bara hela.
Det drabbar ju båda parter så att säga. Mm.
Och även oss.
Och även oss.
Ja, i högsta grad.
Som ett exportberoende land som vi är så känns det ju, vi har en öppen ekonomi, vi importerar ju massor också, så känns det ju som... Mm. Alla känns ju som förlorare på en sån här situation.
Ja, bra. Men hur ska man tänka som privatsparare om vi pratar för dem? För det är många som lyssnar på det här. Mm. Vi börjar ju lite med att även institutioner, sannolikt är de flesta, har för liten exponering mot både eller tillväxtmarknaden, om det nu må vara Kina eller Ryssland eller Östeuropa och sådär. Hur... Du kanske tycker man ska lägga alla pengarna i en form. Men vad skulle du känna var vettigt? Liksom? Hur ska man tänka, tycker du?
Nej, men ser du så här att det beror på lite hur man tänker och vilket perspektiv man har. Men om man är långsiktig sparare.
Vad är det, 3, 5, 7 år eller något sånt där?
Jag skulle säga ännu längre.
Ännu längre? Ja, men det är härligt. Ja. Jag vill bara höra. Ja. Vi pratar 10 år då kanske.
10 år, 20 år. Då kan man säga så här att det finns ju volatilitet i de här marknaderna. Mm. Så att säg ryska börsen till exempel. Det är ett typexempel på det. Det har ju svängt jättemycket under de här åren. Men har man legat där i 20 år som vi har hållit på, då har man tjänat massa pengar. Det är ju upp enormt mycket. Jag tror vår fond är väl upp 15 gånger eller något sånt där under de här åren. Det har varit toppar, det har varit dalar eller sånt där. Men liksom, ja, du har tjänat ganska mycket pengar på att ligga där. Och det är ju det som egentligen det perspektiv man ska ha när man investerar i emerging markets. Det är perfekt som en komplement till en pensionsinvestering. Mm. Och är det då 12% av globala index, ja, det är ju minimum vad man har. Jag tycker att globala index har för lite. Mm. Det är ju säg åtminstone en tredjedel eller något sånt som av BNP egentligen. Ja. Så säg att du lägger mitt emellan då. Det kanske är för mycket med en tredjedel eller för lite med 12. Så ligger 20%. Kanske den andelen du bör ha av emerging markets. Och sen frågan, ska du ha det i aktier eller obligationer? Ja, jag tror att aktier är väl kanske det som är mest intressant på sikt. Vi har ju numera en fond som investerar både i aktier och obligationer, som är våran multistrategifond. Och då har vi dragit ner risken, för vi har sett att många, även fast jag då själv tycker det är ganska okej att det kan svänga, så vi får att vissa andra kanske inte tycker det. Nej. Så då har vi ändå en fond som har, säg, 40-45% i obligationer, det är beroende på hur marknaden går. Och då drar vi ner risken, men då även då är med på uppsidan. Så att, ja, lite beroende på riskaptit, någonstans mellan 10-20% beroende på hur du vill ligga. Jag skulle säga minst 12 eftersom det där index ligger.
Minst 12 för det, ja. Men vad långsiktigt är det rådet då? Då pratar du 10-20 år. Jag känner själv, jag sitter och skriver om min tjänstepensionsportfölj precis nu. Och jag känner också att det, är man långsiktig måste man vara mot de här tillväxtmarknaderna. Ja. Sen var det, ja, att det är lätt att vara underinvesterad.
Och sen är ju personligen jättebias, så jag har ju mycket mer än så.
Ja, men det förstår jag. Du ska väl leva som du lär.
Eller hur? Men jag tycker, det är ju på något sätt kallt att man ska försöka kunna härleda ur någonting, logiskt resonemang. Och, ja, någonstans mellan 12-33% ska man ligga. Och 20 är väl ganska bra siffror.
Ja, det blir något mitt emellan. Och volatiliteten är hög, vilket gör att man ska inte sitta taktiskt och trada de här marknaderna uppenbarligen om man inte är extremt begåvad.
Nej, jag tycker snarare att man ska snarare dra nytta av när det är osäkerhet i de här marknaderna. Ja. För de tenderar ju faktiskt att överreagera åt båda håll. Mm. Så att är det något man ska trada på, så är det snarare att man ska göra precis tvärtom mot vad alla andra gör. Men det är ju lätt att säga.
Ja, men det är jättelätt att säga. Men jag tycker vi kör det här om ett år igen. För jag känner att Turkiet kan vara bära eller brista. Mm. Att det kan bli kan vara den bästa investeringen de närmaste 12 månaderna. Eller inte. Vi får se.
Ja, tusen tack för att du kom hit, Peter.
Tack för att jag fick komma hit och prata med dig.
Tack så jättemycket.
Tack.